Och fuck, nu är vi inne på igen på inredning eller på typ så här hantverkeri.
VVS så. Ja. Men det är lite annorlunda. Men så
Gamingpodden. Tjena gamers och välkomna till Gamingpodden. Här kan ni lyssna på oss som vi snackar om gaming och annat smått och gott ur gamingsfären. Idag är Viktor i fjällen. Och Filip och jag rockar solokvist. I dagens avsnitt.
Jäkla nice.
Ja, nice. Det är nice.
Hur länge sedan vi hade en så här två-manna-show, du och
jag. Mandate.
Ja, verkligen. Nu är det nice. Jag har på mig snygga den här fina mössan. Pekar på Gameboy-mössan som jag fick av dig. Var det förra julklapps? Eller förr?
Ja.
Vi har gjort det så länge nu att man måste liksom tänka efter. Var det 1 år sedan? Var det 2 år sedan?
Jag tror det var förra. Och jag är också skyldig dig och Viktor en julklapp. För att i och med att hans Dungeons and Dragons grej fick jag ett mejl om att så här, den finns inte. Mm. Och din beställning låg i samma eller ligger i samma beställning. Ja. Så har det liksom inte hänt något med den. Så jag behöver ordna upp det här.
Oj, oj, oj.
Och särskilt om ni ska komma på middag snart så är det fan ganska bråttom, tänker jag.
Då är vänder jag direkt i dörren om det inte står ett litet inslaget julpaket där. Genom ett julrim också, skrivet för hand.
Ja.
Känns viktigt.
Jag ska fixa det. Hur är läget?
Nej, men det är bra. Det är jättebra. Jag kan ju erkänna att din present har inte kommit fram heller. Viktor ser framme. Men den andra har jag fått liksom... Jag beställde den från CDON-kepsen. För den kom inte till webbhallen. Och då var jag så här, okej. Okay. Ja, jag beställer den från CDON. Och den har skjutits upp. Jag var inne och kika senast förra veckan. Och då var det så här, ja, men den kommer komma snabbt.
Men kommer du ihåg...
Så att jag...
När man var liten. Det var ju CDON och DVD-on. Det var ju bara en affär. Där du köpte grejer. Eller ja, DVD-er och CD-skivor. Men nu är väl de typ som...
marknadsplats liksom.
Det är typ som Amazon.
Alltså Amazon liksom. Ja, ja verkligen.
Det var ju någon jävla
skit. Och det är väl för att
de fick ju någon skit.
Inte säljer så bra.
Nej. Kanske dags för en rebranding.
Men
jag har för mig de fick skit för någonting som hade hänt typ kring jul eller Black Friday där folk hade gjort en massa beställningar och så blev de bara cancellerade för att liksom underleverantören hade typ slut i lager. Det var någonting sånt. Och så hade de fått gå ut och typ förtydliga att så här, vi är bara en portal typ. Vi ber om ursäkt såklart. Vi försöker se till att såna här saker inte ska hända, bla bla bla.
Men ja, konstigt hur det där funkar. Jag känner ju mer man köper från såna typ av sajter, desto mindre känner jag så här, jag orkar typ inte köpa via portaler. Jag tycker alltid att det är någonting som krånglar, eller leveranstiden tar lång tid, eller det här trendrum som jag har tjatat om på podden för länge sedan. Om
din fina byrålåda som du köpte.
Herregud alltså.
Vad hände med det där?
Nej. Ja, men jag byggde ihop det själv med det jag hade.
Men dörren går inte att stänga.
Och den är jättesned. Och om inte jag öppnar den perfekt ännu, Klara, jag tror jag har tagit den i 4 veckor liksom, lära sig hur man ska öppna och stänga den. För det är Filip hack på det. Men det är någonting som står där i alla fall. Och det är inte värt kostnaden att råda i det längre heller.
Nej.
Jag har hört av mig till konsument. Alltså, efter ett tag så blir man bara, ja men faktiskt, jag orkar inte.
Nej, jag vet.
Men det blir ingen grej av det.
Nej, jag kan sympatisera med det där. Det är fan inte kul. Mm-hmm. Men det har hänt mig några gånger nu senast att jag har köpt fel grej. Vi skulle köpa såna här... Jag har ju blivit spammad på Instagram med inredning sen vi började flytta. Och det är ju säkerligen för att jag har googlat på liksom soffor och fåtöljer och lampor och allt vad det nu kan vara. Och så såg jag de här. Har du sett de här Buster and Punch? Det är så här ganska fina typ lamp, alltså ganska snygga fina lampknappar och eluttag som man kan byta ut så det ska se lite mer modernt och snyggt ut.
Mm-hmm.
Och så såg jag det på rea på någon plats och så bara, ja men perfekt. Jag köper den. Vi börjar med fuck, nu är vi inne på igen på inredning eller på typ så här hantverkeri.
VVS så. Ja. Men det är lite annorlunda.
Men så var det ändå så här, okej. Okay. Du behöver ju ändå, eller du borde nog vara elektriker om du ska hålla på med det här. Men så tur är Amandas brorsa elektriker, så han kunde ändå komma och hjälpa oss med det där. Men först när han var här, bara för att käka middag, så visade jag honom. Han bara, okej, men nu har du köpt två såna här grejer. Och det funkar jättebra om du har två separata uttag. Men vi har ju två styckna som är bredvid varandra. Då behöver du ju ha en ram där du sätter i två liksom. Så då fick jag åka och köpa en sån ram. Det gick ju ändå liksom bygga ihop med att köpa en sån ram. Så det var ju första misstaget kring det. Nu har vi två sådana...
Är ramen och knapparna olika saker? Är det du försöker förklara här?
Ja, du kan ju köpa ett kit med en ram. Men alltså, om du köper rätt från början, då köper du ett kit med en ram där du har plats i två lampknappar. Men jag köpte ju två lampknappar med en varsin liten ram istället. Och det tar ju för mycket plats.
Men du är ju modig som fortsätter liksom ändå tänka, jag har googlat mig fram och det här har jag koll på.
Ja,
jag
fixar det var ju det.
Svårt kan det vara. Jag stänger av något system här. Vad är det värsta som kan hända liksom?
Ja. Nej, så det men det ordnar ju sig. Fredrik kommer inte hjälpa oss. Vad fan var vi inne på? Köpa grejer utan att tänka efter. Var det
köpa egentligen? Grejer utan att veta exakt vad som händer. Och jag, worst case scenario.
Och jag blir ju också så här. För Amanda var ju så här, nej, men vi lämnar tillbaka den och köper en ny. Rätt. Jag bara, men jag ska nog åka förbi dem och köpa en sån här ram. Ja, det här kan vi ändå ordna liksom. Och så tänkte jag. Och så tänkte jag. I och med att vi har då två liksom singelramar kvar. Så när jag var där hos i deras butik så pratade med hon som jobbar där. Hon bara, men jag bara, vad ska jag göra med dem? Eller vad kan jag göra med de här två liksom ramarna som jag har nu? Hon bara, nej, du kan ju köra, alltså, du kan ju köra en HDMI-kabel där, eller så kan du köra liksom ett nätverksuttag. Jag bara, nätverksuttag. Där har vi det. För vi har ju sådana liksom i lägenheten. Det kan ju vara nice om de ser lite schysstare ut.
Mm-hmm.
Och vi hade en... Gud, nu kommer vi bli pikade igen för att jag inte vet vad de här sakerna egentligen heter. Men när vi flyttade in så var det där det ena nätverksuttaget sitter. Det sitter ju liksom i ett hål i väggen. Och sen så är det som en plast... bollare på insidan. Som kablarna liksom ligger i typ. Och den satt löst. Så den här satt inte helt tight. Så då köpte jag en sån också från Buster & Punch. Och tänkte, det måste väl bara vara ta den här nätverkskabeln och... Men det är tydligen ganska jobbigt och koppla i en ny sån nätverkskabel med de trådarna. Jag såg en kille på YouTube som hade något jävla specialverktyg för det här. Jag bara, ja. Får ringa Claes fixare. det
Men Claes fixare, är inte det, alltså, kan man, hur långt kommer man på det? Jag tänker någonstans måste man att de ha har, jag en request att... som är så pass avancerat att det inte går.
Alltså det här är nog en ganska lätt grej för en elektriker att ordna. Ja. Och de har elektriker. Så att jag kan inte tänka mig att det skulle vara några svårigheter för dem. Vi hade ju de här, för vi har ju, det har jag sagt, vi har ju betongväggar överallt. Så de satte ju upp tv och soundbar och allt möjligt. Han var skitduktig. Inte sponsrat inlägg.
Nej.
Men så att det är väl fine.
Och det är så nice det där. Jag har en kollega som alltid trycker på att så här, men... Nu är man middle-aged. Vissa saker ska man inte göra själv längre. Vi liksom,
är det inte tvärtom?
Våra jobb. Vi har... Jag vet inte.
Ju
jag,
äldre jag du blir, ju mer förväntar sig väl folk att du kan någonting. Eller?
Ja, om det inte är ett generationsskifte där. Jag vet inte om jag säger det bara för att jag är lat och inte vill bli händigare än vad man redan är. Liksom. Men någonstans så är man ju så här. Men, jag vet inte om jag orkar googla på hur jag ska måla en vägg själv på bästa sättet och vilka rollers jag ska ha och tekniken för det i relation till att bara skaffa någon som målar det åt
måla
mig.
Vägg, det gör vi. Det gjorde vi. Det gick bra.
Det gör ni. Ja.
Det är ändå... Så har man en gång lärt sig hur man gör och spenderat typ en hel dag eller i värsta fall en hel helg med det, då sitter ju det liksom. Det, är
det, lika, det går ju åt andra hållet också. Har man spenderat en hel dag och inte fått det att funka, då får man ju den här inställningen jag har här, som är att aldrig igen, fuck den här skiten. Nej, nej, nej. Utan
jag tänker
det får
någon
annan lösa.
Skulle det varit så att jag har målat om någon gång och det gick åt helvete. Alltså, jag vet inte vad det värsta tänkbara scenariot. Men det är väl typ om du råkar faktiskt spilla ut målarfärg över din soffa eller någonting. Då hade jag nog inte gjort det igen.
Nej.
Men nu har vi målat om några gånger, det har gått bra. Så då är det så här, men vad fan, det här löser vi. Det är så att om en målare ska komma, de är ju... Nu ska jag inte generalisera. Min bild av målare, det är att de är ganska nitiska med att allt ska bort från de väggarna som ska målas. Jag ska ha fritt space att jobba här. Och mitt i liksom flyttkaos och allt vad det innebär, så var det liksom, hade det också blivit ganska jobbigt att behöva tänka på det. När vi målar själva, då kan man ju bara flytta liksom as you go och göra liksom det var rätt beslut. Det gick ju också bra.
Men det är en timingfråga som du säger. Ska man måla, så ska man ju helst göra det, tänker jag, innan det är en massa saker på plats.
Då ska man ju...
Då kan jag tänka mig att det är skönare att göra i sin takt liksom, och hela den biten.
Då ska man ju gärna ha några dagar. Liksom, om du typ ska måla om och slipa golv när du flyttar in någonstans, då ska du gärna ha några dagar. Och vi hade ju inte riktigt det. Vi hade nog kunnat bo kvar i vårt tillfälle i och för sig en vecka till, men det ville vi ju inte heller. Liksom.
Nej. Och det är, jag vet inte, vi håller på att kolla visningar på lägenheten nu, jag och Klara. Och var på en visning på en skithäftig hyresrätt, ska ju tilläggas. Som hade sån jäkla potential. Men de som bor där, de har bott där i 30 år. Och det är så här fula heltäckningsmattor på ställen. Och det är, så här, jag tror vi gjorde en så här för- och nackdel-lista. Och vi hade väl säkert behövt anlita 20 glasfixare eller något. Men som behövde jobba på det där i 3 dagar för att få gå igenom. Och då är man så här, det är värt det för en hyresrätt. Men den var skithäftig. Jag gick ner den på en nedervåning, så det var 2-omvånings lägenhet. Det är häftigt. Och där nere så fanns det en bastu. Det är häftigt. Men det är rör överallt. Det är sladdar. Alltså de har bott där i 30 år och gjort sina egna. De har inte anlitat någon som fixat åt dem, om man säger så. De har liksom gjort egna smålösningar och har tydligen en hyresvärd som, ja men, kör på. Ha kul. Huvudsaken.
Men man kan ju ställa krav på hyresvärden istället.
Jag vet.
Jag vet inte hur det faktiskt funkar.
Inte jag heller. Jag hade en liten checklist och så här, om vi vill göra det här, då vill jag prata med hyresvärden först och så vill jag ha ställt de här 7 kraven liksom. Men... jag vet inte om man orkar.
Gör det.
Nej, jag tror
man inte. Man cave på nedervåningen. Behöver jag säga
mer? Jag vet, men det var... Men problemet där med att ha en 75-tums TV. Det fanns ingen vägg som var tillräckligt stor som var helt plan på den längden. Utan att det är lite sneda väggar och lite något fönster som var där. Och...
Har du köpt en 75-tum?
Ja, men det har jag haft här nu ett tag.
Jag trodde det var 65-tum.
Nej, 75. Och grejen är, när man väl har haft 75 ett tag, nu låter man jättedouchy här, men det är svårt att gå ner till mindre. Det är alltid svårt att gå ner.
Ja, jag håller med. Det där är faktiskt anledningen till att jag bara... Nu köpte jag en 65-tummare för, det är nog 4 år sedan. Eller mer kanske. Nej, det är nog 4 år sedan. Och jag övervägde ju 75. Men då vet jag ju att den dagen som jag känner att nej, men jag vill gå upp nu, då blir det helt plötsligt en jättestor TV. Och jag tror att alltså där vi bor nu, 75 hade nog varit för stort här också.
Ja.
Så att det blir ju liksom en jobbig grej att behöva tänka på.
Ja, det, och man vill inte anpassa så här, okej, nej men vi tar inte den där lägenheten för det funkar inte, för där får vi inte plats med 75-tums-tvn som vi har. Ja, vi får titta på någon annan. Det är inte det som ska styra och ställa vad man tar och inte tar.
Nej.
Lyxproblem.
Ja, men det är lite av ett lyxproblem, men ja. Jag röstar för. Mm. Men hade det varit liksom så här, hade ni kunnat göra det där bytet? De var game.
Ja, så att alla andra parter, det är 3 parter. Och alla de andra har sagt ja, och så var det vi kvar. Vi var där och tittade och så kände vi lite så här, ja kanske, men vi sa faktiskt att det känns som att det är mycket jobb. Vi tog inte några bilder där, men det finns ju, det är via lägenhetsbyte.
Kan inte du skicka länken? Jag vill ändå kolla, jag blev nyfiken och se den här lägenheten.
Ja, jag kan skicka.
Mm. cool.
Och köket är liksom, kyl och frys får inte plats, och den har man bara ställt mitt i. De har bommat igen en dörr med så här gammal Tom och Jerry när man vill hindra någon att komma in luckan. Det är som de inte hade tagit bilder på. Så det var så mycket som man kände så här, nej men det här är fel vibe.
Okej, jag blev skeptisk nu.
Men det är synd, för man ser att det är en pärla. Om någon bara ger en kärlek så hade den kunnat bli skithäftig. Men orkar man göra det med en hyresrätt som man kanske bor i ett år och sen så vill övergå till att inte ha hyresrätt, då är det ingen vits att ha lagt så mycket pengar på det.
Nej. Nej, det har du nog rätt i.
Nej, klur det.
Även
om basement är häftigt och bastu på det.
Vad har du spelat, Filip? Jag måste bara flika in. Dyrt med bastu, tror jag.
Ja, det också.
Kostnad.
Men nice, nice. Det finns ju mycket forskning, har jag fått reda på nu efterhand, som tyder på att det är bra att basta typ varje dag.
Varje dag? För det är ändå lite av ett projekt.
Mm. Jo, men det är det. Men det finns studier som tyder på att det kan finnas bra saker med det.
Med ett varmt, men det finns riktigt varmt bad som får det samma effekt.
Det vet jag inte, det har jag inte googlat på. Jag har inte kollat på lägenheter med riktigt stora varma bad. Utan man hittar allting för att bara bekräfta det som man är lite taggad på.
Men vi har ju, nu har ju vi badkar.
Går det rätt färdiga bastu?
Och det hade inte vi innan.
Och det är väl jättenice. Är det stort badkar? Har ni så att ni kan vara två? Har ni...
Alltså, jag är ju rätt lång. Och Amanda är också ganska lång. Så att vi har inte provat. Men jag skulle nog... Det finns nog utmaningar med det, tror jag.
Ja, för det är lite dealbreaker i många lägenheter som har badkar. Att det känns så här, ja, men det hade ändå varit lite mysigt två. Men samtidigt, det kanske man inte vill sitta två i samtidigt. Vad gör man då? Sitta och läsa en bok på varandra? Hur ofta gör man det? Det
är lätt, men man har ju den här bilden framför sig. Ja. Att man ska sitta där, ha någon mysig musik, tända ljus och typ ett glas vin och bara umgås. Men jag tror att... Jag har hittills faktiskt bara badat där en gång.
Ja.
Och då vill jag ju faktiskt vara i fred.
Låt mig vara.
Så att jag vet inte. Vi får väl se. Förr eller senare kommer vi ju prova.
Mm. Och jag menar, man vill ju gamea där inne också. Det har vi ju haft många avsnitt på. Hur nice det är att sitta och gamea när man sitter på toa. Men jag tänker också, det är det primära i ett badkar. Att kunna spela Switchen där inne. Så jäkla nice.
Jag hade
nice.
Inte vågat det. Då är det bara en tidsfråga innan jag får en stöt och den slutar funka.
Äsch, lev lite. Mm. På tal om att leva lite. Gaming den här veckan. Phantom Liberty.
Berätta.
Och Cyberpunk för övrigt. Vilket jäkla spel. Alltså det blir bara bättre och bättre och bättre. Och jag har inte lirat innan 2.uppdateringen som kom och gjorde...
Du har ingen aning om hur helheten. Det var.
Alltså jag spelade ju några få timmar på min Xbox back in the days. Och det var inte den bästa upplevelsen. Så jag slutade ju så. Och nu när man... Fördelen med att ha gjort det. Att jag gick in den här gången och tänkte, ja men det verkade ju vara ett häftigt spel. Men inte mycket mer än så. Och nu vill jag ha någonting att spela innan Dragon's Dogma kommer. Ja men vi kör Cyberpunk. Den är på to-do-listan och ska ju spela förr eller senare. Och vilket jäkla spel. Det är ju mörkt. Det är ju mycket... Vi snackade om det här GTA sist. Och att jag slutade spela där när det var någon misshandelsscen liksom. Och det finns ju vissa scener i Cyberpunk som är lite gränsfall också till lite väl mörka för min smak. Men man kan se förbi det med tanke på hur jäkla bra de har byggt upp den här världen. Mm. Och hur snygg den är och hur roligt det är. Nu är jag skitnöjd med min bild också. Det klagade lite på sist också. Mm. Jag är snabb, jag har min sniper, jag tar fram mina Mantis Blades. Alltså, chef's kiss. Så jäkla härlig värld att gå runt i. Och sidequest är häftiga. Jag älskar hur man liksom bara blir uppringd mitt i ett annat quest. Mm. Och man kan, beroende på hur mycket tid man har, så kan ju det vara en grej när man bara så här, sluta störa mig. Jag måste klara alla main missions så jag blir klar med det här spelet.
Det är lite, lite grann som Roman i GTA 4. Att han bara så här, man är typ mitt i en shootout. Bara, wanna go bowling? Bara, nej!
Not now! Och den känslan är ju ganska mycket det här. Men jag tycker de har gjort det på ett snyggt sätt som är att man själv liksom, okej, är du mitt i en strid? Eller börjar en strid under tiden du pratar i telefon? Då är det bara så här, gotta hang up. Mm. Och så kör man den striden, den tar slut. Och sen så fortsätter man samtalet och bara, sorry, nu är jag tillbaka. Mm. Så man lyckas göra hela upplevelsen och kännas väldigt liksom sömlös på det sättet. Mm. Så det är skithäftigt. Och Phantom Liberty har jag bara påbörjat nu. Men där känner man ju också att det här kommer ju vara, det här kommer vara en storskalig berättelse som levereras på snygga sätt. Och narrativen.
Jag är ju en jävla Idris-fanboy också.
Han har precis kommit in för mig, men det är, hans intro är nice också.
Mm. Ah, fan vad nice. Så kul att
jag är taggad. Ja. Ja, men det är kul att känna att man är riktigt taggad på att spela. Jag kommer inte tycka om det lika mycket som jag kommer tycka om Dragon's Dogma däremot. Det är jag övertygad om. Men det är en väldigt bra mellanting.
Bold prediction. Philip Game of the Year 2024.
Ja, men Cyberpunk. Det är...
ja, du måste nej, men vara ärlig nu, Philip, om du tycker det.
Mm. Ja, gud ja. Gud ja.
Men frågan är om inte på Gamingpodden Game of the Year 2024 så kommer vi ju såklart räkna Elden Ring, Shadow of the Erdtree som ett spel.
Absolut.
För att göra det lite utmanande för dig att välja, tänker jag.
Jag tänker också att man kan nästan basera på priset. De vill ju ta betalt för det som om det är ett spel, nästan. Och det är ett tecken på att det borde vara stort som ett vanligt spel.
Ja, alltså undrar hur länge de har jobbat på det. Jag gissar att de åtminstone delvis skiftade över. De kan ha skiftat över redan innan spelet var helt klart. Beroende på hur liksom. Och säkert helt efter några av de sista balanseringspatcherna som gick ut till Elden Ring. Så det är nog åtminstone 2 år.
Och det är ändå ganska mycket tid när man ändå har grunden på plats och bara ska bygga ut på det man redan har. Det är en annan sak att börja från scratch. Då tar ju saker och ting mycket längre tid. Men det är, jag tycker vi vet förvånansvärt lite om vad vi kan förvänta oss i det. Annat än en ny storyline, antagligen nya vapen, antagligen lite nya spel och grejer. Men det är väldigt lite info så.
Spelet kom ut den 25 februari 2022. Så det är nu mer än 2 år sedan. Så började de med... Alltså, jag vet inte exakt hur det är, men jag vet viss del sig påbörjas ju innan spelet klara. Och vissa är precis när det går alltså när det går gold för release och så vidare. Så att jag skulle nog säga att det här är nog en riktigt gedigen expansion.
Men det är riktigt bra taggad. Också att vi predikt... Att vi prediktar olika. Att du prediktar Elden Ring och jag prediktar Dragon's Dogma. Då har ju liksom Gamingpodden på det stora hela större odds att faktiskt ha gjort en prediction som är rätt, tänker jag.
Just det.
Och vi behöver det. Så, ja, så vi Victor behöver. Måste ta en tredje och så har vi ändå en chans att
någon hade
ta
rätt.
Det här.
Jag snackade med en kollega idag. Han började spela Elden Ring precis nu.
Vad
avundsjukt. Ja,
fatta vad nice att spela det nu.
Men jag tänker typ att
fortsätta.
Ska jag spela lite New Game Plus? Jag började ändå New Game Plus till det här. Och någonting som jag är nyfiken på är vart i spelet, om man tänker storyn som en linjär, om man tänker på storyn linjärt, vart i spelet tar den här DLC:n vid? För i och med att jag börjat om på New Game Plus så hoppas jag inte att jag måste spela en jävla massa för att kunna nå till DLC liksom punkten.
Alltså om man tänker deras tidigare spel så har det ju varit en viss punkt i spelet man behöver ha kommit till. Det är absolut inte 100%. Och vi vet väl ingenting. Eller är det någon som har brutit ner?
Jag tror inte det. Jag skulle gärna vilja veta faktiskt.
Jag är också lite inne på att eventuellt inte spela det på release. Kanske vänta någon månad eller någonting.
Nej,
ja, jag vet.
Varför det?
Eller? Beroende på hur mycket tid man har. Juni...
Ja, juni är, fan inte helt optimalt. Det kommer ju ny... Sista Destiny-expansionen kommer ju också då. Men jag tror inte jag kommer kunna låta bli.
Nej, och det är också ett spel. Jag kommer ihåg när man spelade Elden Ring också. Och man var i det och allting var nytt och mystiskt för allihopa på samma gång. Det är en helt annan grej än att komma in 3 månader senare och säga tja, ja men den här bilden ska jag köra på för den har jag googlat och sett det bästa. Jag har sett en speedrunner ta ner de här 7 bossarna som jag inte sett innan på 30 sekunder.
Nej, jag är så jävla taggad. Och precis som du sa, också fett avundsjuk på min kollega som började på det där nu.
Men du har bara kört en playthrough, va?
Annars. Ja, men en plus lite till. Jag började ändå nu Game Plus, har jag för mig. Jag är inte säker faktiskt, men jag tror det. Ja.
Men vad mer har du gamat i veckan då? Utöver... Eller är Elden Ring New Game Plus?
Nej, jag har inte gjort det, men jag tror veckan, att jag kommer göra det. Delvis för att jag vill känna att jag är liksom redo. Men det behöver jag inte göra nu. Det kan jag göra när det blir lite närmare release. Men jag spelar Final Fantasy 7 Rebirth. Spelade du Remake?
Nej.
Har du spelat Final Fantasy i ditt liv?
Nej.
Det hade ju inte jag heller gjort. I och med att man var ju en Nintendo-pojke. Det var inte så mycket Final Fantasy. Och så kom det här och så bara, okej, men det här är typ en del av spelhistorien som jag känner att jag behöver ha upplevt. Även om det bara blir via remakes. Jag vet att folk som verkligen har spelat Final Fantasy 7, för dem är det ju typ en dödssynd att inte spela de andra vanliga eller ursprungliga spelen först. Men jag, det blir inte så för mig.
Nej.
Men jag känner att jag behöver uppleva det här. Och då spelar den ju bra. Eller förra var bra, det här är hittills har varit bra också. Storyn börjar bli jävligt intressant. Och det är också det här att jag vet ju ingenting om det här. Många som spelar det här
är... Hur hänger det ihop? Är det samma storyline? För jag har ju tänkt att man vill vänta på att hela sjuan, nya varianten, blir klar. Liksom, och sen så spelar man allting. Och
det kommer ju ta dig så jävla lång tid.
300 alltså, timmar.
Ja, jag ska se här. Vad är det? Time to... beat Final Fantasy.
Och som jag förstår det, är det här jättestort också. Jag tror det var Skillup som snackade om att han var 75 timmar in och kommit... tre fjärdedelar typ.
Oj. Remake var 25-30 enligt internet. Och det tror jag stämmer rätt bra överens med min upplevelse. Och så säger jag att de andra är lika stora. Jag tror att det här är större. Men säger att de är lika stora. Då är det liksom 90 timmar. 157 på ett bräde. Jag tror att det kan vara rätt skönt med lite break emellan.
Nej, jag vill ha allt på samma gång.
Ja, men det gör det som du vill. Men jag tycker det är bra. Storyn är jävligt intressant. Som sagt, jag vet ju ingenting om det här. Så att allting är ju liksom nytt och fräscht. Det finns en major spoiler som finns där ute på nätet. Och det är tyvärr... Jag behöver inte säga vad det är nu. Men har man typ tänkt i... varit relativt investerat i gaming... senaste åren, alltså vi säger senaste 10-15 åren, då, eller 20 kanske till och med, då vet man ju om det här.
Att det jag tror hända. Jag vet vad du menar också, vi ska inte spoila här nu, men jag tror jag vet exakt vad du menar, för jag känner också att det är en sån detalj. Sen tänker jag att det pajar ju inte spelupplevelsen, men det är klart att det hade varit nice att inte veta.
Ja, det har du rätt i. Och sen vad fan var det jag tänkte på? Jo, jag har samma... alltså om jag ska ge någon kritik hittills. Det är lika liksom overactat som förra spelet var. Det är liksom överförklara allt. Liksom, och dialogerna kan kännas ganska långsamma ibland. Och det kommer jag ihåg att jag sa gällande Final Fantasy 7 Remake att jag tolkar det nästan som att de inte vill missa någonting för att liksom vara liksom för fansen liksom, så är det lite fanservice att liksom det, allting är med. Och nu vet jag inte om allting är med för jag har inte spelat ursprungligen, men det är min bild av det här i alla fall. Och därför så saker som var i text i det ursprungliga spelet måste de liksom säga varje gång. Och det blir liksom så här: åh, jag blev så glad att du sa så här eller gjorde så. Eller gud vad förvånad jag blev över det här. Och det är liksom... det här har vi ju... den här löser man ju med ansiktsuttryck och så vidare. I de flesta andra spel. Du behöver liksom inte säga allt hela tiden för att kunna förmedla en liksom. Och sen kanske det inte är därför. Men det är det i alla fall tänkt att det kan vara. Och det är lite störigt att det liksom behöver vara så.
Men det är en ganska bra spaning, skulle jag säga ändå. Mm. Att det kan ligga något i det. För det känns som att det är de här äldre franchises. Det är Final Fantasy, vi har pratat om att Pokémon har haft samma problematik. Även i de nya spelen. Och jag har ju spelat Dragon Quest, de nya. Jag har inte spelat de gamla, men de nya. Och där är det exakt samma typ av problematik. Man blir så här, ja men... Varför sägs det som så uppenbarligen syns?
Mm.
Och det här tar bara tid. Och man bara klickar igenom och nästan skippar efter ett tag. Även om man vet så här, jag riskerar att missa en storybeat här. Någonting som är viktigt för storyn. Men jag orkar inte det här långsamma tempot. Men gör du det någonting alls i Rebirth här nu? Skippar liksom...
Vissa grejer. Det finns ju vissa karaktärer som jag känner igen från... förra spelet. Eller okej, det här är egentligen inte en spoiler. Så där kan jag faktiskt säga. Det här är ju mer av en öppen värld, det här spelet. Än det förra. Och de har ju... Och det är väl i och för sig... Jag har bara interagerat med det här en gång. Men de har ju såna här Ubisoft powers. Liksom deras take på open world är att du klättrar upp någonstans och så får du liksom en bild av hur det ser ut. Breath of the Wild gör ju samma sak. Och så får du lite intressepunkter liksom, som du kan kanske springa och utforska saker på. Och jag sätter på den karaktären som ska liksom berätta det här för dig. Och där var jag liksom så här, jag vet vad det här är. Jag har spelat Open World förut. Ja. Jag behöver inte lyssna på allt som du har att säga om den här skiten. Liksom. Så att, och det kommer säkert vara fler sådana exempel där jag bara så här, lägg av. Jag är inte intresserad.
Men hur långt in har du kommit då?
Inte särskilt liksom långt alls.
Tutorial, eller
det har precis börjat öppna upp sig nu. Själva världen. Så får vi väl se vad som händer sen. Men, så att jag har väl kanske spelat 4-5 timmar kanske.
Ja, men det är ändå tillräckligt för att få en känsla för vad man har framför sig.
Ja, jo, men så är det nog. Men jag har liksom... Det har varit lite slö spel. Det har inte varit liksom fokuserat. Det har varit... Ja, men kanske 2 timmar första playthrough och sen, eller första session liksom. Och sen har det varit kanske en timme där, till och med en halvtimme här och var. Så att och då tar det ju längre tid när man spelar på det sättet. Man får ju inte upp samma flow liksom.
Verkligen. Men du är väl inte stressad heller? Backlog-mässigt. Nästa är väl Shadow of the Erdtree som du verkligen är taggad på.
Jag hade ju tänkt att jag skulle spela...
Du har inte fattat Dragon's Dogma än. Du kommer ju haka på den. Jag är övertygad. För det kommer bli en bam. Alla kommer älska det. Och sen så kommer du känna FOMO. Och sen så kommer du spela det. Och så kommer du hålla med mig. Och sen så kommer mina Game of the Year. Och sen så kommer vi bli skitglada över att Gamingpodden hade rätt för en gångs skull.
När kommer det?
22 mars, tror jag.
Oj, ja, då hinner jag nog inte klart med Final Fantasy innan. Jag är inte säker. Det kanske blir samma sak. Det kommer jag ihåg från när jag spelade Remake. Att jag var så här. Det här är ett tydligt klimax i den här storyn. Nu kommer det ta slut. Jag vet ju att det finns liksom ett till spel och ett till efter det. Och det hände typ 3-4 gånger att jag trodde att det var liksom över. Och så fortsatte det. Så vi får väl se om det blir samma effekt. Och det var inte för att jag var trött på spelet. Det var ju bara för att jag trodde att nu har vi nått liksom slutet på den här.
Men som allt i livet, har man en förväntan, då är det lite jobbigt att den inte möts. Och speciellt så här gång på gång på gång. Det är sånt som lätt kan få ett spel att känna som en liksom, ja men, det här är ett jobb, jag måste göra det. För vi snackar om det på Gamingpodden istället för att tycka att det är skitkul.
Ska vi dra lite lyssnarinteraktioner? Vi har ju fått lite grann. Vi spelar ju in lite oregelbundna tider här nu. Så det har inte hunnit hända i kanske jättemycket sen jag och Viktor spelade in senast. Det avsnittet som kom ut förra veckan egentligen för er. Det spelade vi in ganska nyligen då för mig och Filip. För er som vill veta hur vi jobbar. Björn ska vi in och berätta att löpande den träning som han... vi pratade ju om träning finns länge sedan. Löpande den träning som han ägnar sig åt är ju bra för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Så han prioriterade över styrketräning. Jag tror han lite grann syftar till att jag hade lite ångest över att jag kände mig långsam, så säger han att det är ingen prestige om man måste springa snabbt. Det är uthålligheten som räknas. Och att han började med att prova att lyssna på podcast. Vi rekommenderar att lyssna på gamingpodden när ni löper.
Mm-hmm.
Men att han numera kör musik. Att han känner att han får upp bättre...
Jag kan ändå förstå det. Men, men till Björn då, har han testat att lyssna på gamingpodden i snabbare hastighet för att känna att det är lite mer upbeat? Annars är det också ett hack att testa.
Testa det, Björn. Och sen länkar han till en YouTube-video. Nya forskningsrön. Du ska träna som Van der Poel. Och han ser ut att vara någon slags idrottare baserat på tumnagen till den här videon. Kan han vara en konståkare? Han ser ut att ha lite konståkarkläder.
Regerande världsmästare på 5000 meter och 10 000 meter.
I?
Distanserna.
Pinigt.
Men han verkar löpa, han verkar springa. Han verkar ta sig från punkt A till punkt B.
Mm. All right. Ja, han håller inte på med e-sport, så jag och Filip hade inte koll på honom. men ja, det var väl det. Och sen så var det faktiskt, fick vi ett meddelande på Twitter. Det är inte allt för vanligt att folk hör av sig till oss där, men där skriver John in till oss. Hej, lyssnar på er podcast varje vecka sedan 1-2 år tillbaka. Uppskattar den väldigt mycket bland mina favoritpoddar. Får man fråga vad ni använder för program och så vidare för inspelningar? Väldigt bra ljud och plus i kanten för bild. Keep up the good work. Nu svarade jag honom visserligen här, men vi använder Discord för att liksom ha själva samtalet, och sen så kör vi typ en screen recording för via Streamlabs OBS för att kunna spela in både ljud och bild. Så funkar det. Sen har jag lite externa ljudkort och såna här saker som jag använder för att kontrollera ljudet så att det blir rätt. Då vet ni det.
Du säger vi, men det är ju, där ska ju du ha en riktig shoutout och en hyllning, Aron. Du är ju tekniska mästaren på det där. Behövs ingen klassfixare borta hos dig för att få gamingpodden och funka.
Men det hade kanske behövts i början. Det var lite stökigt där ett tag. Men, så kan det gå. Och det var väl lyssnarinteraktioner. Vi kanske fick någon... Fick någon kommentar någonstans på Instagram? Det har jag faktiskt glömt att kolla. Vi kollar lite snabbt på det.
Men det är kul. Jag vet att Victor brukar pusha det. Det är kul att vi får fler och fler interaktioner.
Mm, det är skitroligt. Fortsätt gärna att skriva in.
Det är härligt att höra och se. Ja.
Nej, det var inget nytt faktiskt. Och det är också kanske för att vi inte har lagt upp någonting på Instagram sedan det förra avsnittet gick live. Eftersom att förra veckans avsnitt då, för er som lyssnar, gick live idag när vi spelar in det här.
Att lyssna på gamingpodden är lite som att kolla på Inception medan man är bakis. Det är svårt att hänga med vad som händer när.
Men, så jävla komplicerat. Inception är inte så komplicerat. Och det,
nej, kommer du ihåg
det här
Starcraft-avsnittet
när de gjorde narr av det? Att så här, den här är inte så komplex som ni försöker få det att låta som. Det är bara liksom att vi försöker få det att verka som att det är
writing,
det.
Ja. Ja, lite så. Right. Gamingpodden är mer avancerad och fattar tidslinjerna om vad vi spelar, vilket avsnitt och vad vi säger när. Och hur det hänger ihop med vad man kommer få höra när.
Exakt. Nyheter. Min topic är väl, det kanske inte är lika fett längre att arbeta i spelbranschen. Förra veckan pratade vi om uppsägningar. Och nu ser vi också vi ser ju samma trend som i resten av världen. Det vill säga, du ska fan tillbaka till ditt kontor och arbeta. Och det är många företag som har börjat liksom implementera mindre, man ska säga mindre frihet i vart du kan arbeta ifrån. Däribland Rockstar. Och de har nu gått ut med att kom tillbaka till kontoret. Och det här är första gången jag läste det här så skrevs det om att det handlade mycket om att GTA 6 är i slutskedet av utvecklingen och de vill minska risken att någonting läcker ut. Vilket jag kan förstå att de är oroliga för. Det har ju redan gjort det. Och det var inget kul för dem. Helt enkelt.
Mm.
Så jobbar du på Rockstar, då är det back to office som gäller. Säkerligen med undantag och så vidare. Men de fick ett mail helt enkelt från deras head of publishing. Säger att det får öka produktiviteten och öka säkerheten. Så det är väl trist. Sen så, precis som alla säger nu, och jag är väl benägen att hålla med om att det kanske faktiskt stämmer. Men att de också ser ganska tydliga fördelar med att vara på samma plats som dina kollegor. Det är åtminstone i mitt fall lättare att samarbeta med folk, börja gå och fråga folk om hjälp eller ställa frågor och så vidare. Jag bytte jobb precis när alla trodde att pandemin var över. Så bytte jag jobb. Och då var det mina två första veckor under onboardingen, då var det fortfarande jobba hemifrån på det här företaget. Och sen hade de en stor back to office grej. Det var fortfarande ganska flexibelt med hur man fick jobba, men då kunde man i alla fall komma till kontoret. Och de här två första veckorna, det var ganska svårt att så här, man ska försöka sätta sig in i allting, lära sig, be kollegor om hjälp, boka möten internt under onboardingprocessen och så här. Det var ganska jobbigt. De första två veckorna var, om man ska titta på utvecklingskurvan i början där, så var det liksom ganska segt i början och sen drog det iväg när jag kunde få mer hjälp. Och så är det väl säkert med på andra bolag och andra roller också. Även om det är en tydlig benefit såklart för de som inte är nya att kunna vara mer flexibla i och hämta barn på förskola och gå ut med hunden och allt vad det nu kan vara. Sen, det sa jag ju till dig också innan vi började spela in. Sen vet jag att det finns ju folk som har jobbat i techbranschen och säkert i spelbranschen också som har haft dubbla jobb för att företagen har inte haft koll på sina anställda. Och jobbar du typ på Rockstar i en relativt senior roll, tjänar en massa pengar på det, och sen så har du en side hustle vid sidan om där du tjänar också jättemycket pengar, så blir ju det såklart en drastisk försämring i din inkomst att du inte kan göra så längre. Men det har jag inte så mycket, eller så här, det förstår jag att företagen inte har någon som helst sympati för.
Ja, verkligen. Du har gjort fel. Förlåt för att vi sätter upp en ny policy som gör att inte du kan fortsätta göra fel.
Men dubbellön hade jag ju så heller inte tackat nej till.
Tar inte det på... Jag tänker spontant, beroende på vad man jobbar med, men på mitt jobb exempelvis, så är det ju väldigt mycket kreativitet i det också. Man kan liksom inte dela kreativiteten på det sättet. Alltså jag lägger den kreativiteten på plats A och då får jag inte lägga samma kreativa på plats B.
Det här är ju
där blir
den klassiska relationen mellan de kreativa personerna på ett företag och vad ska man kalla dem för? Kravställarna, resultat kravställarna. Kan du inte bara, alltså kan du inte göra mer, kan du inte jobba snabbare, liksom artister pratar
ju, kan vi inte kvantifiera det här nu, och så är man själv så här, jo jag är ju mitt bästa och det är typ estimat typ det här, men det är lite svårt att säga, det beror på det där, det kanske dyker på det där och det kanske gör att vi vill göra det där, bort att veta.
Exakt.
Så det där är jättesvårt. Och jag tänker spelbranschen, där borde det också vara att man kan liksom inte bara splitta 50-50 och vara en kodperson som bara knackar kod och så är det klart. Sen är det olika roller.
Men det där var ju också intressant att du tog upp, för att Sonys CFO och snart vd för Sony Interactive Entertainment, han var ju typ lite grann inne på det där. Han kom ju från ekonomi liksom sidan av Sony och lite så här, alltså typ indikerade att de här studierna måste bli bättre på liksom leverans, tidhållning, poor casting och såna här saker som kanske inte kommer naturligt för en mer kreativt sinnad person. Och det där tror jag fan är en jätteutmaning. Du har så talangfulla designers som kan skapa fantastiskt fina världar och de som skriver storyn, som kan skriva liksom engagerande berättelser. Och sen så har de writers block. Helt plötsligt. Mm. Och någon står på andra änden av det där och bara, du måste ju liksom. Ja, jag tror att det där är skitsvårt.
Ja, det är jättesvårt. Och lösningen kan ju vara att, ja, men överestimera. Säg vad det liksom längsta är man tror att det ska vara.
Mm.
Men då skulle ju alla spelen beräknas ta 20 år att göra.
Jo, för så du kan ju alltid heller. Det är också en sån här grej med kreativitet. Som kreativ person så kan jag tänka mig att om du jobbar på ett spel och så är du level designer, när tror du att du tycker att du är klar?
Ja, herregud.
Aldrig. Alltså jag tror att de flesta skulle nog kunna jobba hur länge som helst med sin liksom uppgift. En writer kan säkert skriva om, förfina, förändra, förbättra dialogerna i oändlighet. Och någonstans behöver det ju också finnas den här jobbiga jäveln som liksom bara, nu får det här faktiskt vara klart. Nu är det här good enough. Nu går vi vidare till liksom, om vi ska få spel överhuvudtaget.
Och det är jätteviktigt. Mm. Men där personen, jag älskar ju att jobba med deadlines. Det är ganska, det finns något skönt att jobba med deadline också. Just så man slipper den där, att okej, men annars kan jag sitta och tweaka på det här hur länge som helst.
Mm.
Så att det är en fin balansgång det där och estimera och veta. Men just tillbaka till kontoret, det är väl superduper bra. Det är få saker som man sitter och gör i silo.
Ja.
Det mesta gör man ju tillsammans med andra och det är ett samspel och det är många som ska vara liksom införstådda i när det sker förändringar i hur man vill göra saker och ting. Om du bara sitter och designar ett träd, ja men absolut, sitt hemma och designa ditt träd och leverera på deadline vi satt upp här. Men...
Ja. Men det finns ju liksom en sida av det här som är att det sker rätt mycket uppsägningar nu i branschen.
Mm.
Rockstar är sannolikt en arbetsgivare som du gärna jobbar på och gärna vill ha på ditt CV att du har jobbat på. Så antalet arbetstillfällen går ner, samtidigt som kraven på till exempel att du ska åka in till ett kontor varje dag går upp. Och det betyder ju att du har ju inte samma förhandlingsutrymme som anställd.
Nej, och det är väl därför det här sker. Det är ingen slump att Rockstar kan gå åt det här hållet i takt med att det är färre och färre jobb ute för utvecklare. Då kan man ställa lite högre krav, såklart.
Inte förvånande alls så är ju många anställda som inte gillar det här. Ett citat, working from home has been a lifeline. Är det någon som har liksom citerat så, och Rockstar får kritik från de anställda som kallar det vårdslöst. Det är väl reckless som man ska översätta.
Framförallt så är det väl att det sker utan någon form av övergång.
Men det kallas,
att man kanske borde
titeln på den här artikeln är GTA 6 developers criticize Rockstars reckless decision to force staff back to the office. Det är många som inte gillar det här. Och jag tolkar det som att de har sagt att de inte skulle göra på det här viset. Utan att de har insisterat på att flexibla liksom, möjligheter ska finnas kvar. Det här är inte vårt första steg till 5 dagar inne på kontoret. Det vill ingen liksom gå tillbaka till. Men de anställda känner att så här, och jag vet inte vad de riktigt syftar till här, men efter så många brutna löften så är vi nog oroliga att management kommer backa på andra saker. Till exempel crunch kommer tillbaka. Så att det verkar vara en oro hos dem att det liksom man stramar åt på fler håll liksom.
Jag har ens tänkt på att, att crunch kan också vara någonting som kommer tillbaka i takt med att man kan vara lite hårdare mot sina anställda. Uff.
Ja, exakt. Och sen är det någon annan som säger att det är oacceptabelt att Rockstar liksom leadership har liksom backat på saker de har sagt om och om igen och ignorerat arbetarnas önskemål om. De skriver basic working conditions. Och det vet jag inte riktigt vad man menar. Jag skulle ändå vilja tro att man har basic working conditions på Rockstar. Men vi vet att de är kända för att ha haft crunch. Så är det det man syftar till? Ja. Det är ju kanske inte så jävla bra i så fall. Så att det här uppskattas inte. Och på tal om liksom så här att det kan vara för vissa liksom en så jävla viktig del av livet. Viktor. Alltså pandemin var ju toppen för hans familj. Han jobbade hemifrån hela tiden. Började jobba alltså typ gick upp snortidigt på morgonen. Lämnade sina barn på förskolan. Det här var nog, ja precis. Så han hade två kids i det här laget. Lämnar dem på förskolan. Kommer hem och bara manglar jobb. Käkar lunch på 10 minuter. Värmer på lasagne i mikron. Slänger i sig på det på 10 minuter. Och bara liksom jobbar på till... Ja, men säg att han jobbar från 7. Eller 6 till och med tror jag han sa vissa dagar. Och så vid 2-3 så slutar han jobbet. Hämtar sina barn och sen så har han hela eftermiddagen och kvällen med sin familj. Och det vet jag att Victor pratade om att han uppskattade så jävla mycket under den här tiden. Och det är säkert många som har liksom vant sig vid det. Och det har jag förståelse för att man inte är nöjd med att bli tvingad att sluta med.
Och sen det är en grej att man behöver ändra på en rutin. Men vissa har ju byggt upp hela livspusslet på sätt. Typ, ja men...
Hund.
Det kanske kommer någon hund. Ja, hund. Man kanske har flyttat för att det inte var lika viktigt att bo där man bodde innan. Så man bor längre ifrån. Alltså det kan finnas tusen saker på anpassningen man gjort i sitt liv som är svårare också att ändra än bara en rutin. Även om en rutin också är jättejobbig och behöver ändra på som man har kommit in i och trivs bra med.
Det finns ju folk som alltså på riktigt flyttade... Alltså, att man bodde och jobbade i Stockholm innan och flyttade ut på landet. Men här måste jag ändå säga, precis som Sony och många andra som sparkade folk här nu nyligen, borde ha förstått att det inte kommer vara liksom 20 år av pandemi där folk bara sitter hemma och spelar tv-spel hela tiden. För det var ju det som gjorde att det var en sån enorm tillväxt i spelbranschen. Precis som de borde ha fattat att det här är en tidsbegränsad sak. Vi kanske inte ska överanställa nu bara för att vår aktiekurs går upp nu i takt med det här. Så borde ju personer som valde att möblera om allt för mycket i sitt liv kanske ha funderat på vad kommer hända den dagen som jag behöver kunna ta mig in till stan där min arbetsplats ligger regelbundet.
Men problemet är väl att många företag har ju gått ut och varit väldigt tydliga med att det här är våra nya policy. Det här är det nya sättet att jobba. Så här kommer vi göra.
Jag såg en sån jävla rolig meme på någon så här corporate eller video. Det var ju en reel, inte en meme. På hur hur kommunikationen från management liksom har skiftat under pandemin. Bara, ni måste hem. Kom för fan inte in till kontoret. Det här är för allas säkerhet. Och sen efter en stund så bara, working from home har ju funkat jättebra. Vi ser inga liksom negativa aspekter med det här. Pengarna kommer in som vanligt och allting är bra. Och sen bara, vi skulle vilja ha hybrid faktiskt. Det var väl ingen som trodde att det skulle vara liksom Latchelajban resten av livet. Och sen till att så här, du är här 8 sharp på måndag och du går inte härifrån förrän 17. Liksom. Ja. Att det liksom har
8 dagar
pendlat rätt, rekylerat rätt snabbt tillbaka.
Ja, verkligen. Verkligen. Och det kan ju fortsätta ändras igen. Ja. Alltså, det ska man väl alltid ha tillbaka. Ja. Lite
jag tyckte pandemin var skitjobbig, för jag gillade inte alls att jobba hemma. Jag tyckte det var skitjobbigt. Alltså första kvartalet där någonstans i februari-mars när det började liksom man börjar förstå att det här är liksom en grej nu. Och så blev vi hemskickade. Och sitta där i morgonrock. Liksom, jag satt i ett. Och det här är ändå mindre än de flesta andra. Det vet jag. Det var ett kvartal där det var så här. Du sätter inte din fot här inne. Och sen började de ändå så här. Ja, men vi hade någon Excel-snurra där man kunde anmäla att man skulle vara inne. Och så kunde man... så att de ändå höll ner bemanningen. Liksom. Eller, ja. Och sen började de successivt öppna upp. Och så fort jag kunde så var jag inne på kontoret varje dag. Men för andra har det ju varit tvärtom. Att det där liksom har varit fenomenalt. Så jag förstår det. Och jag fattar att det är tråkigt. Och jag är också avundsjuk på dem som känner att det funkar bra att jobba hemifrån. För att jag tycker inte det funkar bra för mig.
Och det, ja. Nej, men det är svårt. Det är tufft. Det läskiga i det här är just det här med crunchen som du nämner. Jag har inte ens tänkt på att det ska komma tillbaka. Det är också en sån här grej jag har tagit för givet att ja, men fan, vi har kämpat och nu är crunch borta. Gud vad skönt.
Men det är antagligen så att det är ganska många fler. Problem. Det är nog antagligen så att det är ganska många fler som vill jobba i spelbranschen än vad det finns jobb.
Uppenbarligen. Och jag menar förra avsnittet när man lyssnade på dig och Victor snacka om det ni snackade om då, känner man sig också lite så här, är det en ny era vi är på väg mot där liksom spel är skitdyrt att utveckla och att vi inte kommer ha samma kvalitet på spelen längre, så kommer ju det ändra förutsättningarna för de som skapar spelen också, såklart.
Ja, eller så blir det färre spel. Och helt ärligt, om gå in på Steam och kolla om du tycker att det är en rimlig mängd spel. Det är så mycket spel och det är så mycket som är skit. Jag brukar ju skämta om Life of Black Tiger bara som ett exempel på en riktig jävla skräpprodukt. Och jag begriper inte varför någon tillåter att det finns på deras affär. Men jag kan inte helt plötsligt börja alltså säga att jag börjar ta fram en produkt, det kan vara fan som helst. En ICA-butik har ingen skyldighet att låta mig sälja den där. Någonstans finns ju kvalitetskontroll där någon säger så här, nej, det där hör inte hemma i min butik för jag har en viss nivå på saker som jag säljer här.
och kvalitetssäkringen på.
Det finns en jävla massa dynga. Och det tycker jag det gör på PlayStation Store också.
Och även förvånansvärt Nintendo också, som annars är så himla måna om vad som släpps och inte släpps, tycker jag har blivit mycket mer liksom accepterande i att ta in en massa strunt.
Ja. Jim Sterling hade ju... Har han bytt namn på sin YouTube-kanal? Det är jag inte säker på. Han har ju, eller hon har ju bytt... Jag kommer inte ihåg om vad han eller hon föredrar. Men Jim Sterling eller Stephanie Sterling i alla fall. Hade ju en karaktär som man kallade för Steam Cleaner, som bara liksom la upp hur mycket skit som fanns på Steam, och det här var flera år sedan, det här var innan pandemin, och jag kan inte tänka mig att det har blivit bättre, särskilt nu när du kan få hjälp från ChatGPT och koda.
Ja, det hjälper inte.
Det finns en framtid där det kommer vara ännu mer skit på de här plattformarna om man faktiskt inte gör någonting åt det. Och tänk dig sånt där spel som Cheapy som jag spelade, som jag älskade. Det är ju säkerligen, alltså, får man ingen traction i början, då begravs det ju i bakom massa jävla vad heter de här jävla romancing-spelen som du körde hela tiden förut?
Ja, vad det nu heter.
Esquire, någonting, vad fan heter det?
Ja. Love Esquire.
Ja, och det var säkert bra jämfört med mycket annat liksom, som finns där. Så att på ett sätt så kan jag väl tycka att om det är resultatet av att det är många som vill göra spel, då kanske vi ska ha färre spel. Men det som finns att välja på ändå, det finns någon slags lägsta nivå.
Det känns så sorgligt bara. Det är i takt med hela också. Vi har ju någonting wrap-upen om Warner Bros. Som vill fokusera mer på live-action och mer på mobilspel. Och mindre på
live-service,
single-player-spelen. Ja, precis. Live service-spelen och mobilspel. Man är ju lite orolig för vad som händer med... Är Spider-Man 3 det sista Spider-Manet vi får? Och sen kommer det vara...
En plattform.
Live service-spel.
Ja. Vem vet, vissa spel lämpar ju det sig för.
Ja, absolut. Pokémon har vi tjatat att vi vill. Mm. Hallå, snälla, gå
så det är liksom en avvägning. När vill vi ha det, när vill vi inte ha det? Alltså, det låter kanske hårt. Men jag vet ju till exempel att om jag försökte göra ett spel nu, så hade det antagligen inte blivit särskilt bra. Men att mitt spel ska konkurrera om yta på Steam till exempel, mot någonting som Cheapy som faktiskt är genuint jättebra. Det tycker inte jag är bra.
Nej.
Och du måste ju inte... Det är klart att det är kul som fan att du kan... Ja, men jag vill testa att göra ett spel. Okej, men ditt första spel kanske inte liksom gick att sälja. För att det inte var tillräckligt bra. Men fortsätt gärna. Alltså, och när det väl når upp till en nivå som är... Fan, det här tror vi att folk kan gilla. Varsågod och sälj.
Mm.
Det är min bild av det hela. Nu har jag gnällt färdigt här, tror jag. Filip, take it away.
Det är inte så himla mycket nya nyheter, känns det som.
Nej.
Den här perioden. Sen har ju vi också, vi spelar in lite annorlunda, så att det har inte gått lika lång tidsspann som det brukar göra när vi täcker nyheterna. Så att först var jag faktiskt nära på att prata lite mer om Dragon's Dogma, för de har släppt en ny, IGN har fått en ny preview-grej, men jag kände så här, jag måste sluta tjata om den här.
Ska du inte sluta konsumera innehåll kring det istället?
Alltså så att du... Jo, men de släppte lite nya gameplay på nya klasser som finns, hybridklasser och grejer. Och jag vill ändå vara förberedd för att veta vad jag ska göra för karaktär. Jag vill inte veta story, jag vill inte veta sådana saker. Och det är många som är riktigt taggade efter att ha spelat preview nu. IGN hade spelat någonting, Kotaku hade gjort någon lång text på deras preview. Och det är inte bara jag som är hypad. Så det är kul. Men det vi lämnar Dragon's Dogma en stund, för det kommer vi prata om så mycket sen ändå, 22 mars. Och istället så är det en nyhet om Multiversus som kanske är på väg tillbaka. Du spelade inte Multiversus, va?
Smash-kopian. Jag laddade det till och med ner det. Och sen så startade jag min Switch istället och spelade Smash.
Mm. För det är ju Warner Bros-varianten av Smash med massa karaktärer från Warner Bros som tillsammans är med i det här fyra spelare, två mot två fighter som påminner om Smash på många sätt och vis. Lite långsammare, lite annorlunda i hur ens combo funkar och så. Men liksom stanna kvar på banan, slut dina motståndare, vin. Den var i beta ganska länge.
Mm.
Och man kunde betala för att få låsa upp saker i den betan, karaktärer och köpa saker. Och sen så bara försvann den ganska plötsligt, från ingenstans. Jag kommer inte ihåg riktigt vad anledningen var, men man stängde ner den betan. Många spelare, inklusive jag, var lite så här, det här höll vi på med, men låt oss köra på det. Och sen fick man inget tydligt besked om när det kommer tillbaka. Nu i februari verkar det ha skett lite ny rörelse som får många att tro att det kanske kommer komma tillbaka inom kort. Ja, bland annat så är det en från McDonald's i Kanada som har tagit bilder på en uppsättning med multiversus tema på kort som kommer säljas i Happy Meals i Kanada. Så det är någonting som är på väg. Om man tittar på SteamDB, Steam data, en sida som samlar massa data kring Steam och Steam-användare, så ser man att Multiversus har spelats mer nu i februari, fastän det inte går att spela. Så att,
men det går väl att spela? Jag googlar lite grann nu. De har ju en FAQ på deras sida där de skriver att det tillfälligt togs bort från affärerna den 4 april 2023 och är nu går inte längre att ladda ner medan vi förbereder för lanseringen av spelet. Vi siktar på tidigt 2024, så det ligger ju i linje med det du säger. Men jag tolkar det som att man borde rimligtvis kunna spela spelet om man har haft det. Alltså för sig en beta. Det var ju typ en pre...
Offline. Du kan ju spela offline. Men det är ju baserat på att spela online. Mm, det är ju det som är spelet. Och det finns inget, till skillnad från Super Smash och så, men där finns ju åtminstone lite story mode och det finns lite arkadläge och lite sådana där. Men det här spelet har ju typ ingenting utöver online-delarna. Så att det, inte, det är ett skal av vad det var. Om man försöker spela det. Mm. Och sen som du säger, går inte att ladda ner heller. Men sen har ju de också på sitt Twitter-konto uppdaterat en liten hint som var i princip så här: mic check. Testar 1, 2, 3, 1, 2, 3. Och sen så har de inte skrivit något mer. Som att de indikerar att de är på väg att göra ett announcement här nu inom kort. På vad det kan tänkas vara. Och det officiella är ju som du sa, det finns på FAQ bland annat. Och det senaste vi har hört från dem är att ja, men tidigt 2024 ska det hända någonting. Så vi får se. Jag är faktiskt ganska taggad. Jag spelade ju det här en del när betan var igång. Tyckte det var kul. Kändes, det är inte lika snabbt som Smash. Det är lite långsammare i inputen och det känns, när man är så van vid ett annat typ av spel i samma genre, så är det lite svårt att skifta mellan dem. Men potentialen finns där, och framförallt det jag tyckte om var just online-läget i det. Är ju kul. Medan så spelar Smash Online lite mindre kul generellt. Och potentialen för Warner Bros. Karaktärer. Det finns ju hur många som helst. Alltså Harry Potter kan komma in där. Batman fanns där redan, var en av karaktärerna. Alltså det finns så mycket att jobba med. Så att det här är spel som verkligen lämpar sig som ett livespel. Och liveservice där man fortsätter komma med nya karaktärer. Lite som man typ hade velat att Smash funkar också. Det hade ju varit helt fantastiskt om det bara var en plattform där det kommer lite nya karaktärer och en online-scen som fortsätter växa. Så vi får se. Antagligen. Vi kan nog räkna med att det kommer komma något mer officiellt inom kort. Men det börjar hända grejer.
Ja. Onekligen.
Men är du taggad? Är det något särskilt som skulle krävas för att du skulle testa det? Eller är det fortfarande...
Alltså, jag är tyvärr ganska ointresserad. Det är inte bättre än så.
Så kan det ju vara. Det finns för många spel. Precis rantat om i en kvart liksom. Och du spelar ju fortfarande Smash mycket. Så det är ju klart att...
Vad talar om det? Och fighting-spel. Jag blev skitledsen här att Space sänger ner.
Verkligen. Supersorgligt.
Och förvånad blev jag också. För det var ju, det var väl i oktober va, som vi var där.
Ja.
För öppningen av Spacebar, och det kändes ju som att det var ändå en ganska ordentlig investering. Så att jag blev jävligt förvånad och ledsen över det.
Verkligen. Jättesorglig. Vi har ju pratat mycket om det i podden och hur kul det vore att vara och, ja, och hänga
Sofia,
där
och Sofia
lite mer.
Har ju varit svinskön också mot oss. Så att ja, det var tråkigt.
Verkligen.
Ja.
Och på tal om deppiga saker, så hade jag faktiskt en liten deppig wrap-up sammanfattat här. Och då är det några spel som inte längre får support. Temtem, Pokémon-varianten. De ska ta bort alla sätt att köpa tillägg i spelet och ska sluta stötta det. Det kommer gå att spela ett tag till, men det kommer inte göras någonting nytt kring det. Crash Team Rumble.
Men får jag bara fråga en sak på Temtem? Spelade du det?
Jag spelade det.
Vad tyckte du?
Alltså helt OK. Det kändes lite som en såklart en Pokémon rip-off som var lite intressant.
Inte lika hårt åt
men inte
dem
tillräckligt.
För det. Nej, det känner jag att vi var lite orättvisa mot Palworld när vi liksom, åtminstone jag var ganska kritisk till det. Men det här är ju också...
Men jag skulle säga att designen på Temtems var ändå lite mer unika jämfört med designen på Palsen i Palworld. Men sen fanns det också delar i Temtem med hur stamina funkade, och istället för PP så är alla moves du gör, du tar på en staminamätare. Alltså vissa saker som ändå säger, ja men det är inte Pokémon rakt av. Den gör sin grej. Och det måste man ju i Palworld också. Det är mer åt Ark. Alltså... bygga upp en basspel än Pokémon-spel.
Ja,
men lite synd att se att det inte är någon support för det längre.
De har ju också...
Pokémon behöver så mycket konkurrens det går för att inspireras och utvecklas.
De har ju också sagt att de ska släppa ett nytt Temtem-spel som heter Temtem Storm. Så det är ju också en liksom övergång mot någonting nytt.
Precis. Och det känns bara som att Temtem, när jag spelade sist, det var väl något halvår sedan eller någonting. Det hann inte riktigt nå sin fulla potential. Man kände av att de ville göra någonting nytt. Så att det är väl positiva nyheter om de lyckas genomföra den här nya och verkligen nå visionen fullt ut. Men ett annat spel är Crash Team Rumble.
Mm.
Det här, jag förstod aldrig riktigt vart det kom från. Det kändes som att det var lite off i tiden för när man ville lansera dels Crash som frontfigur. Men också typen av spel.
Men det kom väl ett nytt Crash Team Racing för inte så länge sedan. Det är väl kanske därför att de har försökt göra det till mer av en grej med Crash.
Ja, de har ju försökt i alla fall. Men jag vet inte hur mycket det har tagit fart. Och det här kanske är nästa grej som får en filmatisering eller någonting också. Skulle inte förvåna mig. Men spelet Crash Team Rumble får inte någon mer stöd i alla fall. Utan där har utvecklaren sagt att de ska sluta stötta spelet och det kommer inga nya uppdateringar. Kommer fortfarande gå och spela det. Och det är mindre än ett år sedan det släpptes. Så det är alltid sorgligt för de som spelar spelen. Och att det tar slut så fort. Rest in peace Anthem.
Mm.
Och det är nackdelen med en sån här live service-spel. Det är spel som är designade och överleva länge, får inte den supporten som behövs och det intresset och så dör de.
Man kan inte lita på det är ändå ganska viktigt. Man kan inte lita på när de här publicisterna säger att så här, vi har en roadmap på 5 år. Det förutsätter att folk spelar. Om du är en av de få som spelar ett spel som inte lyckas, ja, då är det tough luck i princip.
Men det var det. Sen så också en nyhet om Time Splitters, ett av bästa spelen till GameCube. Time Splitters 2. Jäklar vad det var bra. Det var en utvecklare som jobbade på 4:an som nu har läckt några bilder från vad som hade kunnat bli i det spelet. Och där är många som har kommenterat att de tycker att det var lika bra att det inte släpptes. För att man tycker att det hade en för tecknad artstyle i sig. Lite för lik Fortnite och hur Fortnite ser ut idag. Men vi vet ju att de jobbade på Time Splitters som blev cancellerat igen. Då, så att det har ju liksom blivit cancellerat i så många generationer av konsoler nu. Så hoppas de får se något nytt där, det är väl superlåga.
Mm. Ja, så är det nog. Men vissa IPs blir det bara så med. Liksom, det blir inget mer.
Mm.
Ja, sen hade du den sista grejen. Eller?
Ja, Warner Bros. Var Warner Bros. Den snackade vi lite om. Men det är väl inte freestyla. Men jag tyckte mig läsa någonting om att Kotor, att det var rykten om att det fortfarande är en utveckling. Kotor-remaken.
Vad fan var det med det där? Det var väl någon jävla... Var det inte så att de som skulle utveckla det där köpte sig fria från Embracer?
Precis.
Men just gällande Warner Bros. Ja, det blir mer live service. Och att jag läste idag att Hogwarts Legacy 2 kommer vara ett live service-spel. Och att Warner Bros. Satsar på det här trots att det gick åt helvete för... vad heter de nu igen? Kill the Justice League.
Suicide. Mm. Suicide Squad.
Ändå så. Då har vi poddat färdigt för det. Det här är alltså gamingpodden. Vi som är nya här. Vi snackar om gaming och annat smått och gott ur gamingsfären. Om du har förslag på någonting som du tycker att vi ska prata om eller ta upp så kan du skriva in till oss på @gamingpodden_ på Twitter, Instagram och Threads. Och även på Facebook och YouTube där vi bara heter Gamingpodden. Och det var alles. Tack för idag, Filip.
Tack tillsammans.
Och ha det så bra allihopa. Tack för att ni har lyssnat. Trevlig onsdag. Hej då!
Ciao!